Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Hej och välkomna till JP Diskuterar som är juridisk publikationspodcast. Det här avsnittet kommer att handla om DNA-bevisning i straffprocessen. Vi har bjudit in Johanna Björkman som är kammaråklagare och doktorand i processrätt. Och hennes specialområde är just DNA-bevisning. Välkommen Johanna.
Tack.
Innan vi kör igång så skulle vi vilja presentera två så att säga, inspirationstankar för lyssnarna. Det här avsnittet kommer ju naturligtvis att handla också en del om naturvetenskap i och med just ämnet. Det kommer att bli ett mer tvärvetenskapligt avsnitt där då naturvetenskapen möter juridiken som är mer en samhällsvetenskap. Vi tycker det här ska bli väldigt spännande och vi hoppas att ni som lyssnar också ska tycka att det är spännande. Den andra saken som ni kan bära med er när ni lyssnar är att det här handlar om just straffprocess. Och straffprocessens beviskrav är ställt utom rimligt tvivel, som är ett väldigt högt beviskrav. Nu kör vi igång. Johanna, vill du berätta för oss, vad är egentligen DNA-bevisning?
Ett DNA-bevis är en möjlighet för framförallt domstolen att få ett bevis som säger att en viss person faktiskt har varit på en viss plats genom ett spår. Och när det gäller DNA så är det ju ofta blod eller andra biologiska spår. Så det är helt enkelt en möjlighet att via den naturvetenskapliga metoden som du redan har varit inne på helt enkelt visa för rätten att det finns en förbindelse som kanske inte är visuellt möjlighet för oss som lekmän att tolka, utan att vi får hjälp helt enkelt att göra den här kopplingen. Så kopplingen person och upphovsman då till ett spår, det är egentligen det som är ett DNA-bevis.
Om du skulle klassificera det som bevismedel, skulle det då bli liksom ett tekniskt bevis?
Ja, det är absolut ett tekniskt bevis därför att det krävs en metod för att kunna få det här resultatet eller den här kopplingen. Jag vet också att man nu i de senare versionerna av Ekelöf har valt att klassificera det också som någonting som kallas ett eliminationsbevis, om man ska ta upp det lite högre. Och det är helt enkelt just vad det låter som, att genom att kunna göra den här kopplingen eller icke-kopplingen så kan man ju faktiskt utesluta personer också. Så klassificeringen beror lite grann på vad man väljer för nivå på det.
När började DNA-bevisning användas i Sverige?
I Sverige så var vi rätt så sena. Vi kan väl säga att vi kände till tekniken från slutet på 80-talet. För då började det användas framförallt i Storbritannien. Det började användas lite smått i början på 90-talet. Men då bara vissa enstaka, lite exceptionella fall. Men den massanvändning som vi ser idag, den inträdde ju på 2000-talet. Så det är kanske senast 10 år tillbaka framförallt som vi har den användningen.
Skulle du säga att liksom klimatet i domstolarna förändrades sen? Var det någonting liksom i själva processföringen som ändrades när man då hade möjlighet att använda sig av DNA-bevis?
En känsla är väl att, och det kanske är en känsla som präglar hela straffprocesserna just nu, att med moderna medel så förutsätter man kanske lite grann att i vissa mål ska det finnas teknisk bevisning till exempel. Det är en klimatförändring självklart, men det är också naturligtvis sånt som inte ska råka eller påverka bevisning i de enskilda fallen. Men en känsla av att man kanske idag 2014 förutsätter att det finns teknisk bevisning när man faktiskt kan säkra sig om man tror sig kunna göra det i alla fall. Det präglar naturligtvis utredningarna och förhandlingarna.
Har införandet av DNA-bevisning lett till fler fällande domar generellt?
Vi har ju inte direkt någon forskning som tyder på det, men det är klart att i de fall det har åberopats just ett DNA-spår som kan kopplas då till exempel till en tilltalen, så har man ju ofta, kan jag väl säga, i ett tidigare skede sett att personen väljer att erkänna till exempel. Och då har ju naturligtvis DNA-bevisningen blivit ett bra komplement vid den efterföljande rättegången till att förstärka då det här erkännandet. Men det är klart att i våldtäktsmål ska jag nog påstå att just DNA-tekniken och spåren har lett till att fler faktiskt blir fällda. Och helt enkelt av den anledningen att förr i tiden så kunde man förneka själva samlaget då. Det är ju så att säga, det är en brottsplats i sig då, man hittar spår på ett offer. Och nu när vi då kan säkra i större utsträckning de här spåren så har man sett att det leder till fler fällande domar.
Vi kommer faktiskt att ta upp en våldtäktsdom senare i programmet också. Hur fungerar själva analysen av ett DNA-fynd?
För det första så kan jag säga så här att hela den här DNA-analysprocessen startar ju på brottsplatsen. I och med att man måste ju veta vad är det vi letar efter. Vad är det för spår som egentligen är kopplade till själva gärningen. Och då säger jag att när vi har en ganska okomplicerad brottsplats och man hittar det här spåret så säkrar man ju det. Är det fråga om blod och annat sekret och framförallt blod så säkrar man det på en tops. Och genom vätska då in i laboratoriet så kommer man då att kunna utvinna DNA-profil ur det här spåret. Och man brukar prata om hur stor DNA-profil, vi brukar lägga det runt en 15 markörer pratar man om. Och det här är 15 markörer som anses vara i vår hela långa kedja, ungefär en miljondel av hela vår kromosomuppsättning, eller DNA-uppsättning. Det anses också vara den delen som är inte, vi är väl lika människor emellan, men det anses vara den som är mest olik oss emellan, kan man lite hårdare säga. Så vad själva analysen går ut på, det är att man faktiskt utvinner den här DNA-profilen, och det gör man då via ett laboratoriearbete. Och sen ställs ju naturligtvis det här till på sin ända då när man kan jämföra det då till exempel med en misstänkt persons DNA-profil. Det är ju en förutsättning naturligtvis. Däremot inte sagt att man inte sparar de spår som man inte kan jämföra. Där har man ett spårregister som man sparar då den här unika DNA-profilen från det här spåret. Tills man då eventuellt hittar någon gärningsman som man ska kunna jämföra det här mot. Så hela DNA-analysen är alltså en renodlad naturvetenskaplig process som sker utanför domstolarnas och även då naturligtvis åklagare och polis väggar. Jag ska säga det också att DNA-analysen leder ju till ett matematiskt, kan man säga, resultatvärde. De flesta har ju hört talas om den här skalan, gradskalan som sträcker sig från minus 4 upp till plus 4 då via nollstrecket. Och det här är ju en matematisk intervallsbaserad tabell som helt enkelt bygger på att man kan hamna i vissa intervaller. Och det här är också något som ingår i den här naturvetenskapliga metoden, att man har skapat så att säga en sorts matematisk formel för hur sannolikt eller hur olika vi är som personer inbördes. Och det är genom den här matematiska slutsatsen som vi då kommer fram till hur sannolikt det är att kanske en person har avsatt ett visst spår. Så vi pratar aldrig 100%, det ska jag säga, utan det här är alltså sannolikhetsvärden och matematiska beräkningar. Och jag kanske också ska säga det då för att fylla på att varför det ser ut så. Det är ju därför att egentligen skulle vi behöva jämföra det här spåret med alla människor på hela jorden. För att faktiskt veta exakt hur pass unikt det här spåret är. Men det kan vi ju inte av naturliga skäl. Och därför får man göra då en sannolikhetsberäkning som baseras på antaganden. Och det sker då inom den här naturvetenskapliga processen.
Hur kan man utesluta med släktskap och sådär?
Har man en i min värld då en bra DNA-profil så är det ju så att syskon faktiskt inte ska ha i genetiskt precis samma uppsättningar. Vi ser ju lite olika ut. Undantaget är ju då enäggstvillingar. Det enklaste är naturligtvis att man tar in den här personen, det här syskonet, och jämför helt enkelt det här spåret och kan på så sätt avfärda, eliminera den personen. Ibland kan det behövas att man tittar på en större del av DNA-profilen än just de här standardiserade 15-20 profilerna kan man väl säga. Men i de allra flesta fallen så är inte släktskap, ställer inte till det så att säga så mycket i de här fallen, bara man har tillgång till båda personernas jämförelseprov. Men det är viktigt att se till att man eliminerar sådana påståenden så att man har dem utredda i en huvudförhandling.
Nu tänkte vi gå vidare med till själva värderingen av DNA-bevis. För jag tror att bland studenter och också bland många andra sådana som inte sysslar med juridik så har man ofta en bild av att om det finns DNA-fynd på en brottsplats och man kan koppla det till någon person så betyder det på något sätt att automatiskt att den tilltalade är skyldig och att spelet är förlorat så att säga. Så hur kan man bemöta och ifrågasätta en stark DNA-bevisning? Mm.
Ett DNA-spår som jag sa kan ju placera en person på platsen. Men vi vet ju faktiskt ingenting om tidpunkt eller vi vet ingenting om varför personen har varit där eller ja, när eller hur så att säga det här har skett till eller skett. De spår som vi vill ha som bra DNA-bevis, det är ju spår som har avsatts av gärningsmannen omedvetet vid gärningstillfället. Så oavsett att man kan ha då en väldigt bra eller en stark DNA-bevisning så gäller det naturligtvis att man kan berätta eller förklara för domstolen att det har skett det här avsättandet i samband med gärningen. Och det har vi lite svårt, för det måste vi bygga upp via andra naturligtvis då, bevismedel, kanske vittnen, eller naturligtvis bygga upp det också kring vad gärnings- eller den misstänkte själv säger då om huruvida han eller hon har varit på platsen. Men har man ett bra DNA-bevis som är kanske grad 4 och man har också kanske vittnen och andra bevis som placerar den här personen på platsen, så skulle jag säga att det är väldigt svårt att ifrågasätta. Vi har naturligtvis ett högt beviskrav som är ställt utom allt rimligt tvivel. Men ska man då prata modern terminologi, så innebär det att det ska vara praktiskt sett uteslutet att någon annan har gjort det här. Och har man då en bra bevisstruktur där kanske då DNA ingår, så skulle jag säga att det är svårt att ifrågasätta själva DNA-spåret. Däremot så ser det lite annorlunda ut om det bara är så att man har just endast ett DNA-spår. Därför att då handlar det ju om att naturligtvis se till att man kan utreda och att man också då har fått en bra kringinformation kring hur det här avsättandet har gått till. Och är det så att man har en invändning om att personen har varit där i ett annat sammanhang, då får man naturligtvis se till och skaffa in bevisning hur vidare det kan stämma eller inte. Så att man ska nog inte och jag vet att den uppfattningen ofta finns, att finns det DNA så finns det lite grann en övertro till bevisningens styrka. Så ser det nog inte ut. Däremot så ska vi nog vara bättre i våra rättegångar idag på att faktiskt analysera och gå igenom DNA-spårets värde mer än vad vi kanske gör idag. Men det finns också undersökningar utomlands, framförallt ifrån USA, som visar att, och lite grann det som vi var inne på i början också, att 2014, vi lever med mycket kriminalserier, vi gemene man är mycket mer medveten om att den här tekniken finns. Det gör ju då, som jag sa tidigare, att det kanske påverkar domstolarna i deras förväntningar på vad man ska kunna presentera för bevisning. Men det kan också naturligtvis påverka de som begår brotten. Därför de lever ju idag 2014 och är också medvetna om vad de kan eller inte kan avsätta för spår. Och det här är också ett perspektiv som man ska vara medveten om då när man nu sitter och har huvudförhandlingar där DNA-spåren då anses ha ett värde.
Jag tänker liksom att det finns ju också många andra så här kroppsliga spår som man kan lämna, till exempel fingeravtryck och sånt. Hur jämför man det med DNA? Finns det liksom, är det samma typ av bevismedel? Och kan man använda dem på samma sätt? För liksom, det känns som att fingeravtryck är mer en så här gammaldags sak, att han hade handen på kniven eller hon hade handen på kniven. Men att liksom DNA är vår tids liksom kroppsliga spår, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis. Jag ska börja med att säga det att fingeravtryck är ju, och det är ju så att det finns ju ingen, det har aldrig kommit fram något bevis på motsatsen, det är unikt för var och en. Och det intressanta med fingeravtryck är att det blir ju mer unikt ju äldre vi blir. Vi tenderar ju att slita våra fingeravtryck, vi kan få ärrbildningar, vi kan få mycket, och även enäggstvillingar har olika fingeravtryck. Och jämför man då med DNA-bevisningen då, eller DNA-uppsättningarna, där är vi ju så att säga inte helt identiska. Det är ju naturligtvis så att vi har skillnader, vi ser olika ut. Så man kan inte likställa de här spåren precis rakt över. Däremot en kombination av båda är ju fantastisk att ha naturligtvis. Har man ett fingeravtryck som kan härledas, och kanske då även DNA, så skulle jag säga att det är väldigt svårt. Om man då har annan bevisning som säger att det skedde i samband med gärningstillfället. En intressant aspekt då på det du frågar, det är naturligtvis om man nu hamnar i det fallet att man har både DNA och till exempel fingeravtryck, och det är inte helt ovanligt att man kan ha det på en kniv till exempel. Ja, då ska man ju vara lite vaksam på i vilken ordning man så att säga spårsäkrar de här spåren, därför att det ena kan ju faktiskt förstöra det andra. Och det här är ju framförallt SKL väldigt noggranna med, att de vill veta precis vad det är som påstås. Så att de eventuellt kan fundera ut hur en person har hållit en kniv och på det sättet se till att eventuellt kunna säkra fingeravtryck på ena sidan av kniven och sen DNA om det kan finnas det på andra sidan. Så det gäller att ha lite tunga rätt i mun. Men har man båda de här spåren och det leder åt samma håll, skulle jag säga att det är väldigt svårt, tror jag, att ifrågasätta detta.
Hur fungerar det med DNA-bevisning praktiskt i domstolarna? Är domarna utbildade i att tolka DNA-analyserna och med sakkunnig som förklarar och det här? Hur går det till?
Min uppfattning är att både domare och åklagare är rätt så väl utbildade inom den här tekniken eller inom den här typen av bevismedel. Däremot så kan man väl säga det att våra rättegångar idag som de ser ut, de ger liksom inte riktigt, öppnar inte upp för möjligheten att kanske spendera den tiden som man egentligen skulle vilja göra på att gå igenom just den tekniska bevisningen. Och det bygger ju ofta på att man har annan bevisning. Jag menar, vittnen är ju fortfarande det som är den viktigaste saken vi har att tillgå, för det är där vi kan få allting annat runt omkring, motiv, möjlighet, också naturligtvis då placering i tid och sådana saker. Och den tekniska bevisningen anses ju vara, så att säga, inte stödbevisning, men komplettera i alla fall den huvudsakliga bevisningen. Och det gör ju att vi ofta då, som svar på din fråga, i de allra flesta fallen har ett utlåtande som är i pappersform ifrån SKL, där man då just anger den här gradskalan var man har hamnat. Och det spelar ingen roll om det är DNA eller om det är fibrer eller om det är skoavtryck eller någonting annat. Vi får ett utlåtande som är skriftligt. Och i de allra flesta fall så är det ensamt det som behandlas. Man läser igenom det helt enkelt och får då den här gradskalan presenterad för sig. Det är lite ovanligt faktiskt att man tar in framförallt kriminaltekniker eller personal från SKL som sakkunniga. Det är mest de större, lite mer komplexa ärendena. Där de då får en möjlighet att faktiskt berätta om sitt arbete. Men det finns en fara med det också. Därför att, som jag sa, DNA-bevisningen handlar om att kunna binda en person via ett spår till en plats till exempel. Och det är egentligen det enda som då den här sakkunnigen ska höras om. Risken finns att man ställer andra frågor som kan påverka processmaterialet. Så att det finns både för- och nackdelar med att ha en sakkunnig i rätten. Men helt korrekt så är det nog dessvärre så att vi ägnar alldeles för lite tid åt att gå igenom den tekniska bevisningen i våra allmänna och enskilda mål. Så är det nog.
Om man jämför det med vittnesbevisning som... Nu ska vi inte säga att liksom vittnen ljuger i domstol, men där kan det ändå liksom finnas ett mer subjektivt intresse från, ja, ett kompisvittne eller någonting sånt. Medan DNA på något sätt känns lite mer objektivt, även om liksom det är just som du säger endast kan koppla en person till platsen. Hur viktas DNA-bevisning jämförelse med andra bevis?
DNA-spår, det var någon som någon sa det, att det är det tysta vittnet på någonting har hänt, det objektivaste vi kan se eller få reda på. Och det är precis det handlar om, att där har man ju, så att säga, någon sorts opåverkad koppling till brottsplatsen som inte är beroende av tyckande eller tänkande eller kamratskap eller släktskap eller liknande. Och det gör ju naturligtvis då att när man har ett vittne så är vi väldigt noga med att ställa kontrollfrågor. Man frågar om kanske till och med vittnets syn eller påverkan av andra saker, om man var påverkad av alkohol eller narkotika eller vad man har för relation. Alltså, vi tenderar att förhöra vittnet ganska ingående. Och det här kan man ju då naturligtvis jämföra då med ett utlåtande från SKL där vi då inte gör samma sak med då det här spåret. Så mitt svar på din viktning där är naturligtvis att vittnet och den typen av bevisning får ju mer naturligtvis värde. Men återigen, har man då ett spår som pratar i samma riktning som det som vittnet har sagt och kanske till och med då placerar korrekt i tid, eller i rum i alla fall, och även då i tid den här personens avsättande av DNA-tekniken, då har man en god bevisstruktur. Så att de kompletterar helt enkelt varandra ganska väl. Men det viktigaste beviset är fortfarande vittnet.
Om de säger emot varandra?
Ja, då skulle jag nog säga att vad rätten ska göra enligt det enda HD-avgörande som vi faktiskt har, det är att man säger att rätten i de enskilda fallen alltid ska fundera på om det här DNA-spåret är rimligt. Det vill säga att de ska göra en rimlighetsvärdering i varje enskilt fall. Och skulle man då hamna i den situationen att vittnet, så att säga, och spåret talar emot varandra, ja, då ska man naturligtvis göra den här rimlighetsbedömningen efter att man i så fall har kommit fram till att vittnet anses vara tillförlitligt och trovärdigt. Kanske i kombination med målsägaren eller tilltalets berättelser. Så oaktat hur man ser bevisstrukturen i övrigt, så är det så att den enskilda domstolen ska alltid rimlighetsvärdera DNA-spåret. Det vill säga, finns det någonting annat som gör att det här kan uppfattas som orimligt, ja, då ska det naturligtvis inte då beaktas alls. Så en rimlighetsvärdering ska man göra.
För lyssnarnas skull, vilket NJA-nummer var det på den HD-domen?
Det är NJA 2003, sidan 591.
så kallad plantering av DNA-bevis. Vad är det för något och hur behandlas det i domstolen? Mm. Om det
kommer upp? Plantering är ju lite spännande därför att plantering är ju en... Det är ju en strategi från den som begår brottet. Det vill säga att man vet om att ett spår kan idag säkras. Och det här är precis de spåren som vi vill undvika, de som är medvetet avsatta. Det finns skrönor om att man sprider ut cigarettfimpar och liknande på brottsplatser för att förvilla. Naturligtvis finns det inte mycket forska kring det här eller att vi har sett mycket utredningar. Men det är klart att vi som är i rättskedjan, vi måste ju vara medvetna om att det här är möjligt att göra idag. Och det kan ju föranleda då att till exempel DNA-spår på saker som kan förflyttas väldigt enkelt. Till exempel cigarettfimpar eller läskedrycksflaskor eller liknande. Sådana spår på brottsplatsen kanske inte ska övervärderas då utifrån gärningsmannaskapet. Utan det är framförallt andra typer av spår på andra platser som ska vara viktigare. Men jag tycker att i ett modernt samhälle där man är medveten om detta så ska man också beakta den möjligheten. Och det är ju inte sällan så att det kan vara en försvararinvändning också att det har gått till på det sättet.
Där tänker vi speciellt på den våldtäktsdomen som kom i sommar höstas förra året då en fosterpappa åtalades för att ha tvingat sig till sexuella handlingar med sitt fosterbarn. Där tingsrätten då gick på det här planteringsspåret och sa att man hade återfunnit sperma på, liksom, i flickan och också på mattan framför hennes säng. Och där hade de sagt att hon kunde ha på något sätt planterat dit det. Vi kan tillägga att i hovrätten så fälldes han och fick 2,5 år fängelse. Har du några kommentarer på de bedömningarna som domstolarna gjorde där?
Jag tror att återkopplat till det jag sa det här med rimligheten. För det man kunde utläsa från tingsrättens resonemang, det var ju helt enkelt att man på något sätt presumerade att den här flickan eller offret skulle ha planterat faktiskt den här sperman själv i kroppen. Och genom då sakkunnig bevisning, genom vittnes upptagning och även då förhör med målsäganden så framstod ju det här som en praktisk alternativ hypotes som inte då hade viftats bort eller motbevisats då av åklagaren. Det här fann man ju då inte i hovrätten och nu är ju motiveringarna väldigt olika så att säga. Tingsrätten hade inte särskilt mycket motiveringar i sina domskäl. Men det är klart att det framstår som orimligt att kunna göra detta också då framförallt mot bakgrund av vad sakkunnigutlåtandena sa om möjligheten att plantera den här typen av bevisning på det sättet. Så min uppfattning är ju att hovrätten har hamnat rätt. Så kan man väl göra som slutsats.
Jag vill koppla tillbaka till det naturvetenskapliga igen. Hur länge kan DNA överleva? Mm. Och vad är liksom deras ultimata överlevnadsmiljö? Jag tänker på brott som liksom tar väldigt länge att undersöka. Sådana som klaras upp först 2 år senare.
Utgångspunkten, det här är ju... Det finns ju inte det här sättet. Tidtabeller eller så, utan det här handlar ju om precis det som du är inne på, vilken miljö finns spåret i. Förvånansvärt nog så kan man säga att DNA överlever väldigt länge och under de rätta förutsättningarna så kan det finnas i inte bara 10-100 år utan även mer. Det finns ju historiska utgrävningar där man går ner och hittar åtminstone det som vi kallar mitokondrie-DNA. Det är på en lite längre nivå men också naturligtvis då beroende på att man har just DNA-spår sparade. Ut i naturen, vissa mossar har visat sig vara väldigt bra för att kunna bevara just DNA. Men allting har helt enkelt att göra med nedbrytningsprocesser, det vill säga om det finns bra förutsättningar för någon sorts bevaring så kommer det finnas, och man kan utgå från att det kan finnas väldigt, väldigt länge spår kvar. Så man ska inte missa chansen att i alla fall försöka, om man säger så, när man har en indikation på att det kan finnas spår.
Om vi funderar lite då på framtiden och hur straffprocesserna kommer att se ut om 10-20 år. Kommer teknisk bevisning som till exempel då DNA-bevisning att få ännu större betydelse i framtiden? Hur tror du att det kommer att utvecklas?
DNA-bevisningen är ju, det kanske är min personliga uppfattning, men det är ju ett fantastiskt bevismedel. Och det är klart att det är här för att stanna. Sen gäller det naturligtvis, och det, jag tror att det som kommer vara den stora utmaningen för framtiden, det är ju för rättskedjan att veta hur vi ska behandla och hantera den här tekniken. Därför som jag sa så är det ju också att vi lever då i en transparent samhällssystem nu där även då de som begår brotten är medvetna om detta. Så att DNA-tekniken kommer att leva kvar, den kommer få en ökad betydelse, den kommer att förekomma oftare. Men vi behöver också naturligtvis få kunskap och bli mer medvetna om hur vi ska hantera den här och där är vi nog inte riktigt än. Det finns indikationer på att man forskar kring möjligheten att till exempel kunna tidsbestämma DNA. Och då pratar man inte om timmar eller minuter så, men kanske dagar och liknande. Och den typen av forskning kommer vi ju se och eventuellt naturligtvis i framtiden då kanske kunna jobba med sådana strukturer där man faktiskt även kan tidsbestämma nedbrytningsprocesser till exempel. Och veta då ungefär i tiden när det här spåret avsätts. Och det är ju väldigt intressant som utveckling. Så att det som är spännande med den här typen av bevisning det är ju att vi just har en naturvetenskaplig koppling där forskningen hela tiden går framåt och tekniken blir mer och mer förfinade. Så att jag kan nog inte idag riktigt berätta hur det kommer att se ut om 10 år, för det vet vi faktiskt inte. Lika lite som vi kanske visste för 10 år sedan hur väl och långt vi hade kommit idag. Så det är en spännande framtid, men att vi absolut kommer att använda oss av DNA och tekniska spår, det ser jag som helt klart.
Kommer vi som jurister behöva utbilda oss mer inom just det naturvetenskapliga i DNA-bevisning?
Mm. Ja, det är min uppfattning. Det ska ses som ett naturligt inslag. Likaväl som vi går igenom och lär oss bevisstrukturer som handlar om andra typer av bevismedel och liknande. Så ska man vara inne i rättskedjan och arbeta med den typen av situationer och sakfrågor, då ska man definitivt se till att man kan i alla fall grundförutsättningarna för hur en DNA-analys framkommer och resultatvärdet därav, hur man ska tolka det.
Har du några avslutande kommentarer som du vill få sagt ännu?
Ja, framförallt kanske ta vidare, jag pratade om framtiden, att det här är ju oerhört spännande och det ska bli fantastiskt roligt att få vara med några år till och se vad som händer. För det är mycket som händer och ser man utomlands så ser man ju att forskningen och samarbetet över gränserna, samarbetet inte bara då via kända gärningsmän utan även de spår som finns sparade runt om i Europa kommer ju successivt att kunna genomsökas och korshänvisas. Så att vi träder ju in i en ny tid nu där man då har den här strukturen som kan visa sig öppna upp dörrar och samarbeten som inte har funnits tidigare. Så att till exempel Prym-samarbetet då är ju naturligtvis det som är mest spännande utifrån ett brottsuppklarningsperspektiv.
Vad är Prym-samarbetet?
Prym-samarbetet är ett europeiskt samarbete där man alltså helt enkelt delar med sig och använder varandras information, framförallt då till exempel då, spår från brottsplatser som ännu inte då har blivit uppklarade eller kunnat kopplas till deras nationella databaser. Utan då samarbetar man och söker igenom andra länders.
Då återstår det bara för oss att tacka dig så mycket Johanna för att du har velat medverka här i JP Diskuterar.
Tack snälla för att jag fick medverka.
Tack så mycket också till lyssnarna för att ni har lyssnat förstås. JP Diskuterar och Juridisk Publikations andra podcaster kan ni hitta i iTunes, i iStore, om ni söker på Juridisk Publikation. Ni hittar det också som länkar via vår Facebook-sida och så kan ni på vår hemsida www.juridiskpublikation.se. Vi som har arbetat med det här avsnittet heter Sara Hovi och Boel Hildingberggren. Håll utkik efter flera avsnitt av JP Diskuterar senare under våren. Tack så mycket för oss.